Välkommen till Skånes taltidning nummer 2 2016 med utgivningsdag fredag den 15 januari. Solen gick upp 8.27 i morse och går ner igen klockan 16.05. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Telegram. Facebook lanserar snart en automatisk bildtolkning för synskadade. Nu startar den första universitetsutbildningen till syntolk i Sverige. Och bussförare får problem med synen.
Nu är det långsamt. Och nu är det snabbt.
Hjälpmedlet som testas mäter avstånd med hjälp av laser.
Ja, vi ska till Luleå där man forskat fram ett nytt navigationshjälpmedel.
Snurrande nummerskivor, vågskvalp och klapprande hovar. Nu finns det ett museum för utrotningshotade ljud.
Så följer öppnat och stängt med guld, kaféer och sport.
Veteraner peppas av de unga. Vi har träffat herrarnas goalboll-landslag som i helgen tog det första steget mot Paralympics i Rio.
Historiska romaner, Afrika och en ny boktipsare. Månadens talbokstips kommer från Ystad.
Evenemangstips bjuder bland annat på hembygdshall och på nyttfödelse.
Och kalendern med Filmelit och Philipsson.
Och allra sist redaktionsrutan.
Telegram. Facebook planerar inom kort komma med en funktion som tolkar och beskriver bilder för den som inte ser. Med hjälp av artificiell intelligens ska foton kunna beskrivas utan att någon människa skrivit en bildtext. Och därigenom ska synskadade användare bättre kunna ta del av de miljarder foton som laddas upp på sajten. Bilder blir en allt större del av internet och inte minst då på sociala medier. Just nu testas tjänsten på 32 olika språk och Facebook hoppas kunna lansera den i början av 2016. Det skriver den kaliforniska tidningen San Jose Mercury News i sin nätutgåva. Tidningen har besökt Facebooks tillgänglighetslabb och hört talsyntes säga saker som bilden verkar föreställa två personer som ler. Alldeles korrekt. En av forskarna där skriver själv på Facebook att de samlat in data om vad användare med skärmläsare gör på sajten. Och det visade sig att de synskadade användarna var många, att de delade innehåll lika mycket som andra och att de statusuppdaterade oftare. Samt, lite överraskande, att synskadade laddade upp och gillamarkerade nästan lika många foton som seende gjorde. Synskadade fick också fler gilla och kommentarer som svar på sina inlägg än seende. Men däremot inte för sina foton.
Om en dryg vecka samlas den första kullen studenter till Sveriges första universitetskurs i syntolkning av film. Den anordnas av Akademin Valand vid Göteborgs universitet. Valand har redan utbildningar i film och litterär gestaltning och syntolkningskursen beskrivs som en mix av båda de inriktningarna. Behovet av syntolkar har ökat efter regeringens beslut om tillgänglig bio från 2013. Då ökades det statliga stödet för syntolkning och uppläst text till att omfatta ett 50-tal filmer per år. Med den nya utbildningen vill Valand möta den ökade efterfrågan på syntolkar. Skolan ser också kursen som en möjlighet till vidareutbildning för översättare, författare och konstnärer, yrkesgrupper som inte alltid har så lätt att försörja sig på sitt yrke. Kursansvarige Tommy Spanheden vid Valand berättar för Skånes taltidning att av 19 sökande så togs 7 in och några av dem är just författare, konstnärer och översättare medan andra har arbetat med personer som har funktionshinder. Syntolkutbildningen sker på halvtid genom 5 veckolånga arbetsperioder i Göteborg varvat med eget arbete däremellan under en termin. Det här är ett pilotprojekt och när kursen är slut i vår görs en utvärdering för att se om det blir en ny kurs. Och den startar i så fall tidigast vårterminen 2017. I löpsedeln på vår hemsida hittar du en länk till ett reportage om en annan syntolkutbildning, den vid Fellingsbro folkhögskola i Örebro.
Yrkesförare drabbas ofta av problem med synen eftersom de måste anstränga den så hårt. Det visar en studie från Högskolan i Gävle som tidningen Kommunalarbetaren har läst. Forskarna frågade 200 personer som kör buss, lastbil och taxi om deras hälsa. Och 4 av 5 uppgav att jobbet var krävande för synen. Och 1 av 5 att de hade haft problem som dimsyn och dubbelseende. Många har också ont i nacke och axlar, vilket kan kopplas till att ansträngd syn aktiverar musklerna där. Synen måste testas vart 50 år för att man ska få behålla busskörkortet. Men arbetsgivarna skulle vinna på att bekosta tätare tester och bra glasögon, anser forskarna. Nu planerar de en ny studie där man korrigerar yrkesförarnas syn och sen mäter om besvären minskat.
Vid Luleå tekniska universitet pågår det forskning för att ta fram ett navigationshjälpmedel för synskadade. Doktoranden Daniel Innala Ahlmark har jobbat med det här projektet under flera år och den första, rätt så otympliga versionen av hjälpmedlet har nu utvecklats och förfinats. Häromveckan var det dags att testa en ny handburen version av hjälpmedlet. Hjördis Lindström från Boden ställde upp som försöksperson och här får hon instruktioner av Ulrik Röjesson som ingår i forskningsteamet.
Är det bara en dörr nu i rummet?
Ja, det är ju två alltid eftersom den dörren går in i,
ja.
Den kommer alltid vara öppen. Ja. Men sen är det en dörr
till.
En dörr till, ja.
Jag ska söka den dörren nu.
Ja, och vad du kan tänka på är de här strategierna med att känna när är den på, när är den av. Det är ingen dum idé att göra som du gjorde, att följa en vägg.
Mm.
Men hålla den här känsligheten av att när är knattret på, när är det inte på, eller vibrationerna.
Mm.
Och försöka uppmärksamma dem om du upptäcker en avvikande och så utforska det lite mer. Så då, när det tickar för snabbt, då är det dags att stanna upp och så dra tillbaka.
Det tickar för snabbt.
Ja, du lyssnar på Daniel nu. Mm. Nu är det långsamt.
Mm.
Och nu är det snabbt.
Hjälpmedlet som testas mäter avstånd med hjälp av laser. Man håller den här apparaten i handen och den ger ifrån sig både ett tickande ljud och vibrationer när man närmar sig ett föremål. Ju närmare man kommer föremålet, desto snabbare tickar det och desto tätare kommer vibrationerna. Själva testet försiggår inne i universitetets rörelselabb. Här har man hängnat in en fyrkantig yta med ett midjehögt träplank. I planket finns ett antal dörrar som går att öppna och stänga och uppe vid taket finns ett stort antal kameror som filmar försökspersonerna när de tar sig fram i inhägnaden. Testpersonerna har också fått små bollar fastsatta på kläderna, på huvudet och på vita käppen. Och de här bollarna de skickar information till datorer om hur personen rör sig i rummet. Och nu är det dags för Hjördis att testa det här nya hjälpmedlet. Hon ska gå in i inhägnaden och där ska hon söka rätt på en öppen dörr.
Så Hjördis, då har vi den här startpositionen igen då. Så om du följer med mig åt höger,
så
har vi ett litet steg, ett steg till där. Och då kommer du ihåg nu att du har den här lilla
tröskeln.
Ja, du har en dörr nu till vänster och sen har du tröskeln. Så då kan du hitta igen dörren.
Okay. Jag har inte den här heller mitt på magen som jag ska ha.
Vi ska se. Nej, den var ju vriden. Sån där, nu.
Du ser hur jag är.
Det var bra att du sa till.
Nej, men du ska jag sitta mitt fram.
Ja, lite till höger.
Det är bra. Kan du börja?
Hon håller på feeling här.
Ja.
Där är väggen och den tickar långsamt. Då ska jag hitta dörren. Det gör jag då. Då var det helt tyst. Där kanske. Mm. Och så ska jag hitta en dörr till här.
Just det.
Och nu är den inte där den var förut.
Nej. Men det var den där strategin med att följa en vägg och sen känna att du har koll på avståndet hela tiden. Det kan vara en bra strategi. Mm.
Nu ska jag prova att gå så att den bara tickar så det är långsamt. Mm.
Sen blir Hjördis befriad från alla tekniska mätapparater och kan pusta ut.
Nu ska jag befria din käpp från de här plupparna här och så ska vi befria dig från plupparna också. Så kommer jag ta bort huvudbonaden här. Det är som Lucia-kronan nästan jag hade på dig. Så, tack så mycket.
Nu är du civil igen, Hjördis.
Jag är civil igen nu.
Hur var det här då?
Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker att det kändes ganska jobbigt det här.
Mm. Var det svårt?
Jo, mycket svårt måste jag säga. Mm. Det är så subtilt och man måste vara så lätt på handen så att få den rätta vinkeln och det här. Så att det bara det kräver koncentration.
Nu är det här första gången du testar den här. Tror du det är någonting som med träning blir lättare att hantera?
Mm. Och så man får även, kan jag tänka mig, en kompass i det här så att man vet vilket vädersträck man går i.
Men du känner dig lite trött efter det här?
För att man måste gå så väldigt, hålla handen så väldigt stilla och man måste vara väldigt lätt på handen för att kunna känna väggarna och så den behöver nog utvecklas lite till så att, jag vet inte, jag föreställer mig att den måste utvecklas lite mera. Mm. Så att den blir lite mera stabil om jag säger. Så att man skulle kanske kunna tänka sig att ha den runt handleden eller någonting sånt.
Och att det behövs förbättringar, det är upphovsmannen Daniel Inala Ahlmark medveten om.
Jo, absolut. Vi har ju haft en poäng redan från början att vi vill göra tidiga tester så att vi kan fånga upp hinder och möjligheter redan tidigt i utvecklingen. Så att hellre göra många tester och små steg, små utvecklingssteg däremellan, tänker vi.
För allt det här har sedan filmats och ska bearbetas och så. Vad händer nu med de här försöken?
Vi har ju då dels rörelsedata och sen har vi ju videofilm som du sa. Och vi kommer också att intervjua varje försöksperson då, om deras upplevelse kring det här. Och det är ju av två anledningar. Det är ju framförallt också för att det här är en prototyp. Så att vi vill ju vidareutveckla det här. Och då är ju alla synpunkter från försökspersonerna väldigt viktiga. Och sen är det också att få en koll om hur det upplevdes att använda den rent av. För att vi ska ju sen då gå vidare med detta och skriva vetenskapliga artiklar också. För det här är ju en del av mitt doktorandprojekt. Så att det är det som jag kommer att sätta mig ner nu och analysera data och intervjuerna och skriva ihop vetenskapliga artiklar.
Det berättade doktoranden Daniel Inala Ahlmark. Tidigare hörde vi Hjördis Lindström som ställt upp som försöksperson och även Ulrik Röjesson, lektor i fysioterapi och som ingår i forskningsteamet tillsammans med Maria Prellwitz som är arbetsterapeut och även hon lektor vid institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Reporter var Tove Monsen, taltidningen Insyn.
Hur låter drivhjulen i en gammal kvarn? Hur lät en räknemaskin på 70-talet? Eller en elvisp? Ja, elvispar används ju fortfarande men knappast räknemaskiner. Och för att inte gamla ljud ska gå förlorade för alltid samarbetar en rad museer runt om i Europa i EU-projektet Work with Sounds. Och deras inspelningar bildar ett virtuellt museum på nätet där vardags- och arbetsljud av alla de slag samlas. Från svensk sida är det Torsten Nilsson, tidigare på Arbetets museum i Norrköping, som gjort inspelningarna.
Ja, det är ett försök att samla in ljud. Alltså vi valde till och med att kalla det utrotningshotade ljud. Så det vi har gjort är att vi har samlat in ljud som är på väg att försvinna. Vi samarbetade 6 stycken museer i Europa. Så det var ett museum i Sverige, det var Arbetets museum. Sen var det ett museum i Finland och ett i Polen och Tyskland och Belgien och Slovenien.
Men vilka är kriterierna för vad ni har valt för typ av ljud att spela in?
Så, som med allt annat museiarbete så hänger det ganska mycket på vilka människor som jobbar på ett museum. Det är mycket det som styr vad som sparas på våra museer. Så ja, känsligt det här. Nej, men för mig blev det ju mycket då maskinella ljud till exempel. Eftersom jag jobbar och har jobbat väldigt mycket med arbetslivsmuseer så var det ju en del av världen som jag kan förstå och förhålla mig till ganska bra. Men viktigt för oss har också varit att det ska vara ljud från olika delar av samhället, inte bara från fabriker utan från hus och hem också. Från bondesamhället. Ja, vi har försökt att vara så breda som möjligt.
Och jag tittade efter och lyssnade och såg att du har samlat in 145 ljud. Och det är allt möjligt. Det är som du säger, det är maskiner, det är vågskvalp i Gislövs läge här i Skåne. Hur skiljer sig vågskvalp i Gislövs läge från annat vågskvalp?
Ja, förmodligen inte så mycket. Nej, men hela historien med Gislövs läge är ju att där finns en sån här mistlur som användes när fiskebåtarna gick ut och det blev dimma, så använde man alltså mistlurens signal för att kunna navigera hem igen. Det är en av ytterst få bevarade i Sverige och förmodligen den enda körbara i Sverige. Så jag var där och spelade in det ljudet från mistluren den dagen och det blåste ganska mycket och så bara när man går där vid kajen så hör man ju det där underbara kluckandet mot ett båtskrov. Och det vi har sagt att vi ska spela in, det är ju just ljud av saker som alstrar ljud. Alltså inte naturens ljud, utan det ska vara saker tillverkade av människan. En vacker fiskebåt och så kluckar vattnet mot skrovet.
Jag fick reda på att det här projektet pågår genom att bläddra i en museitidning med översikt över vad som sker på svenska museer. Och här finns en bild av en apparat jag känner igen väldigt väl från skolans matteundervisning. Och det är en räknemaskin från Facit modell 1972 som då tydligen var ny. Vad är det för speciellt med den?
Dels är det ju ljudet förstås då, som är väldigt speciellt. Det rasslar ju på ett härligt sätt i de här maskinerna som är helt mekaniska också. Det är ju små kugghjul som driver hela maskineriet. Men det jag kanske fäste mig mest vid, det var ju att här spelade jag in en ljudslinga på 20 sekunder. Så lång tid tog det att räkna ut det här talet. Och det säger något om tiden också. Hur mycket fortare dagens samhälle går än ett samhälle för 30, 40, 50 år sedan. Vi sätter årtionden på varje inspelning också. Den här maskinen eller det här föremålet började användas det här årtiondet. Och från början av 1900-talet låter ju världen lite mer varierat och omväxlande så där, och det går upp och ner och det blir starkare och det blir svagare och fram och tillbaka och lite så där. Men om du spelar in en, till exempel en pappersmaskin på ett pappersbruk idag, så är det ju bara ett konstant vrål. Vår värld idag går mycket snabbare och den låter på ett annat sätt än världen lät förr.
För vissa så måste det ju bli att när man går in på den här hemsidan på nätet och lyssnar, så väcker det här minnen av ljud man kanske kommer ihåg från barndomen. Men för andra är det helt nytt kanske. Ingen har hört hur en nummerskiva på en telefon låter som är 15 år idag.
Det som händer ofta när man pratar om ljud är att folk inser att samhället förändras väldigt snabbt. Ett kontorslandskap idag och för 30 år sedan låter ju helt annorlunda till exempel. Men tänk på en pennvässa, det är väl aldrig man hör någon vässa en penna numera.
Hade du några favorit respektive hatljud bland dem du samlade in?
En stor favorit är en Atlas gruvkompressor från 1903. Den användes för att pumpa luft ner i en gruva i Norberg. Och just slutet av den inspelningen är så underbar. Den kompressorn går saktare och saktare och saktare och saktare. Så till slut drar den sista så här. Så blir det alldeles tyst. Det finns så mycket symbolik i det. Liksom det där föränderliga att liksom de gamla maskinerna somnar och blir tysta.
Hatljud bland dem?
Ja. Det är så här att vi spelar inte bara in ljudet, utan vi filmar ju ljudkällan också. Och då valde vi det enkla sättet att lägga upp alla filmerna på YouTube. Och det mest uppskattade YouTube-ljudet, det är en belgisk tandläkarbar. Vi vill fortsätta att spela in ljud, men vi vill också få människor att använda ljud på olika sätt. Ett sätt är ju att till exempel illustrera artiklar i Wikipedia med ljud.
För de här ljuden är alltså fria att användas. Det finns ingen copyright på dem, utan vem som helst får kopiera och mixa och använda dem hur som helst.
Ja, alltså det är vi så stolta över. Till sånt här finns ju alltid rättigheter kopplat och så ska man försöka beskriva dem och sådär. Då tyckte vi var så roliga liksom, då frågan, kan jag ladda ner de här ljuden? Ja, gör det, men spelar de inte så högt så du stör grannarna. Det är fritt att använda.
Torsten Nilsson är då enhetschef för samlingarna på Flygvapenmuseum i Linköping, där han tänker spela in flygplansljud. Arbetets museum i Norrköping i sin tur planerar att söka nya EU-pengar och fortsätta med sina inspelningar. Webbadressen till ljudmuseet på nätet är workwithsounds.eu. Sidan är på engelska och vill man söka efter ett ljud måste även det ske på engelska. För svenska ljud kan man använda sökordet Sweden. Och vill man ladda ner ljud till sin egen dator och kanske använda som ljudillustration eller mixa in i musik, så är det alltså fritt fram. Reporter var Dodo Parikas.
öppnat och stängt. I Lund flyttar Åhléns sitt varuhus från Stora Södergatan 6. Sista öppetdagen där är nu på söndag den 17 januari. Och den 30 januari öppnar Åhléns istället i den tidigare Carl Werner-gallerian en bit norrut på samma gata. Adressen dit är Stortorget 4.
I Malmö har sportkedjan Stadium öppnat outlet på Jägersro Center.
I Sjöbo så stänger den anrika sportaffären High Five på Idrottsgatan den sista januari. Utförsäljning pågår.
I Skurup har Gågatans café på Stora Torggatan 5 stängt. Fastighetsägaren räknar med att en ny konditor inom kort kommer att flytta in i lokalerna.
I Ystad har hemelektronikkedjan Euronics butik på Stora Östergatan 15 gått i konkurs och stängt. Även butiken på Kristianstadsvägen 1 i Simrishamn kommer att stänga inom kort.
Och i Ystad renoveras Ystads bostäders kontor och reception på Stortorget 2. Renoveringen beräknas vara klar omkring den 8 februari. Fram tills dess hänvisas besökare till Stora Västergatan 14.
I Trelleborg har ett nytt café öppnat. Det heter Chakra Öster Café och ligger i hörnet av Hantverkaregatan och Östergatan. Caféet har både svenska och syriska bakverk.
I Malmö har Albrekts Guld stängt butiken på Södra Förstadsgatan 40 vid Triangeln.
I Hör stängde Pressbyrån i söndag sin butik vid Nya Torg.
På nyrenoverade Center Syd i Löddeköpinge har köksredskapsbutiken Kitchen öppnat. Liksom Vilda Kids som säljer barnkläder och leksaker. Köpcentret har också förlängt öppettiderna till mellan 10 och 20 på vardagar och 10 till 18 på helgerna.
I Svalöv har Välters cykel och motor flyttat efter nästan 70 år på Svalegatan 10. Ny adress är CB-huset på Järnvägsgatan 1.
I Osby är kyrkan stängd för ommålning, ett arbete som beräknas pågå februari ut.
På Malmö stadsbibliotek har café och restaurang Kok och Bok öppnat i det gamla tidningsrummet på bottenvåningen i Ljusets kalender.
I Kristianstad har Fredholms mat och vin på Östra Storgatan 46 bytt namn till Gusto. Den nya restaurangen kommer att satsa mer på kafédelen.
I Malmö har video- och godiskedjan Hemmakväll stängt butiker. Dels i Limhamn på Linnégatan 29 och dessutom på Sallerupsvägen 11 vid Värnhem.
I Kävlinge har blomsteraffären Kävlingeblomman på Mårtensgatan 12 stängt.
I september så är det dags för Paralympics i Rio de Janeiro. Den särklassigt viktigaste tävlingen för handikappidrotten eller parasporten. Herrlandslaget i synskadesporten goalball lyckades, efter visst besvär, kvalificera sig dit genom ett oväntat brons i World Games. Och i helgen samlades man i Malmö för spel mot England och en upptakt till Rio. Peter Björkstrand är förbundskapten.
Det här är årets första landslagssamling då i resan mot Rio. Det har ju pågått det här förberedelsearbetet egentligen under hela hösten sedan vi blev klara för Paralympics då i somras. Vi har gjort en grundlig satsning genom att lägga mycket teoretiska grunder, förberedande individuella utvecklingsplaner och så vidare. Nu för och med den här helgen då så sätter vi det lite grann i det praktiska verket. Och har då i det här nya tänket då kommer vi att köra träningsläger tillsammans med andra nationer. Det är ju någonting som är helt nytt i svensk goalball. Mm.
England, inte världens starkaste goalballnation har ni mött.
Precis, vi börjar där för att vi vill då börja med att någonstans sätta vårt eget spel ju, inte minst i det offensiva spelet. Och England kan inte riktigt hota oss försvarsmässigt så vi kan i lugn och ro jobba med det offensiva spelet. Därför börjar vi där, sen kommer vi ha en stegrande igång nu med mer och mer kvalitativa motståndare.
Och bredvid dig sitter din bror Jimmy Björkstrand som ju är en veteran får man väl säga i landslaget. Den som har varit med kanske allra längst. 3 Paralympics har det blivit och så har du slutat i landslaget och sen gjort comeback igen. Och nu sitter du här i blågula kläder som spelare. Satsar du på Paralympics?
Så jag har ju haft en liten, man kan säga en liten diffus roll här i sista åren i laget. Jag har kommit tillbaks då i förra sommaren då för att hjälpa laget i BEM då som vi hade ramlat ner i. Vi behövde ta oss upp i A för att ha en chans att komma till Rio då på Olympics. Vilket efter vi kom med lyckades. Så egentligen så var ju så att säga mitt bidrag slut där, om man så. Sen skadade jag ju knäet då, ledband och korsband i höstas här. Jag ger den en chans nu här och se om det funkar. Jag har rehabat knäet under hösten. Och så körde vi den i helgen och så får vi se hur knäet reagerar på detta och sen får vi ta det lite därefter liksom.
Ja, du har spelat. Hur gick det?
Jag har spelat delar av, vi får ta det lite försiktigt som sagt. Det funkar okej, men svaret kommer i veckan här, hur knäet reagerar nu. Det är ändå inte så gott om tid liksom. Men jag är ju van vid skador, så det är lite där vi är.
Ja, bredvid dig sitter, vad ska jag säga, en spelare i den andra änden av ålders- och erfarenhetsskalan.
Ja, jag är väl Nils Posse, 18 år. Kommer egentligen från Skövde och har väl spelat global i snart 4 år. Och jag kom med i landslaget förra året i januari. Och sen dess har jag bara försökt att kämpa på och komma vidare i karriären. Och så hade jag möjlighet och kom på att jag kanske kan satsa till Rio också. Och det har jag valt att göra nu. Och verkligen lagt ner fokus och tid på att faktiskt kunna ta mig till Rio.
Du var med i höstas och gjorde någonting stort med ungdomslandslaget.
Ja, vi var i Colorado och spelade ungdoms-VM. Och det slutade med ett VM-silver, så det är man väl nöjd med.
Vad skulle du själv vilja säga här i sällskap med förbundskaptener och andra här? Är dina styrkor som spelare?
Jag skulle nog säga att jag är ung, entusiastisk och tar allt med en, ja, helt enkelt glad och försöker komma framåt. Och framförallt jag tycker att jag utvecklas hela tiden. Och det är ju alltid positivt, man alltid känner att man kommer framåt. Och det dödar liksom inte glädjen och man är liksom alltid glad att peka framåt.
Mm. Jag föreställer mig att du går i skola och så. Hur mycket goalball blir det?
Jag kör ungefär 3 pass vecka med goalball. Och sedan så är det tanken att jag ska köra 5 andra pass också. Så det blir 8 träningspass veckan.
Hinner du med i skolan då?
Det där beror på vem man frågar. Om man frågar mamma så... Ja, om man frågar mig så det går fint.
Jag kan ju lägga till då att Nils är ju en av de unga spelarna genom tiderna i Sverige som egentligen har störst talang för idrotten. Väldigt många av våra spelare genom åren har varit träningsprodukter som har blivit bra genom att lägga mycket träning och sådär. Nils har väldigt mycket boll i sig och har därmed kunnat få en ganska rekordsnabb utveckling skulle jag vilja säga. Men i 18 år gammal och redan har de erfarenheterna från paralympiska kvalet så säger ju en del om det. Så framtiden är väldigt, väldigt ljus för Nils.
Talang och tränar hårt. En plats i truppen till Paralympics, Nils. Vad skulle det betyda för dig?
Att jag har 3 Paralympics efteråt som jag kan ta med lite erfarenhet till. Om jag är uttagen nu så då har man lite erfarenhet att ta med sig till resten av spelarna. Nu har jag sitter gammal som 36 år Jimmy och jamen, ett Paralympics till. Ja, ja.
Ja, det låter som du tänker satsa seriöst på goalballen framöver.
Utan tvekan. Goalball är definitivt det roligaste som någonsin har hänt i mitt liv.
Mm. Vad är det som är så roligt med goalball då?
Jag älskar lagkänslan och jag älskar att spela boll. Och jag tycker det är jättekul att komma utomlands. Men framförallt så... Jag gillar att ha någonting att kämpa för. Framförallt om det är bra på det. Och framförallt man känner att man blir bättre. Och det är lite svårt att beskriva men... Någonting man verkligen brinner för. Och verkligen tycker är helt underbart och inte kan sluta med det. Det känns som att goalball är liksom min drog som man kör med. Och desto mer man kör, desto mer vill man ha.
Jimmy Björkstrand, känner du samma person som brinner i kroppen fortfarande?
Nej, men jag känner ju igen den här entusiasmen som Nissa har. Och jag kan ju bara egentligen stämma in i de lovord som Peter sa. För det är en enorm talang, Nissa. Och det är roligt att vi får in unga spelare i laget. För det puffar ju på alla, även oss äldre. Och det är klart att, nej jag skulle ju ljuga om jag sa att det var som när jag var 18, det är det ju inte, varken mentalt eller i kroppen. Men såklart man brinner för det, jag menar det är det största man kan åka på ett Paralympics som handikappidrottare. Det skulle jag unna alla, det är en underbar upplevelse och jag har fått förmånen att vara med på 3. Och eventuellt förhoppningsvis och sådär så kanske ett 4:e, beroende på hur det blir. Men lite speciellt också för mig och Fatmir då i laget här som är de 2 som var med i Rio 2002 på VM när vi vann VM i Rio då. Så det blev lite att sluta en cirkel kanske om vi tar oss dit, eller blir uttagna liksom.
Ja, också att paralympisk guld är det som saknas i medaljsamlingen.
Ja, det hade man ju inte.
Brons och silver.
Exakt.
Finns ju sen tidigare.
Nej, det hade man ju inte tackat nej till. Sen det som är då lite tråkigt med det hela, det är, man vet ju vad som krävs liksom för att ta sig dit. Det krävs enormt mycket jobb, så att vi vet vad vi har framför oss, men kan man sen åka hem därifrån med en medalj eller ha ett guld såklart, så är vore det fantastiskt. Men själva upplevelsen att bara få åka på ett Paralympics och få den möjligheten, det är en enorm känsla.
Sa Jimmy Björkstrand, som alltså hoppas få spela sitt fjärde Paralympics, och innan dess Nils Posse, som hoppas på sitt första, och Peter Björkstrand, som är en av de två förbundskaptenerna för svenska herrlandslaget. Årets första turnering i goalball börjar nästa fredag i finska Pajolahti. Reporter var Mats Sundling.
Om mossornas underbara värld handlar en av de historiska romaner som vår nyaste boktipsare Ylva Pettersson på Ystads bibliotek läst den senaste tiden. Vi återkommer till dem strax. För först ska hennes kollega Tellervo Salomonsson presentera sin julläsning, nämligen romaner om och från Afrika.
Och den första heter Förlorade själar och är skriven av Nadifa Mohammed. Hon är född 1981 i staden Hargeisa i norra Somalia. 1986 kom hon med sin familj till England, och familjen blev tvungna att stanna kvar där i England, för att då vid den tiden i slutet av 80-talet var situationen i Somalia så orolig på grund av att ett inbördeskrig var i antågande. Ett inbördeskrig som fortfarande pågår och som i stort sett har slitit sönder landet, som vi väl har hört talas om, även om vi inte hör så mycket om Somalia just nu, tycker jag. Men i alla fall, Nadifa och hennes familj blev kvar i England, och hon har så småningom studerat vid Oxford. Och den här tiden, slutet av 80-talet och inledningsskedet på inbördeskriget, är också den tiden som dominerar i hennes bok Förlorade själar. Och vi har tre personer i fokus i boken. Först möter vi änkan Kausar, hon är 60-årsåldern. Och hon har tragiskt förlorat sitt enda barn, dottern Hodan. Och under bokens förlopp så får vi reda på lite mer om omständigheterna. Och även där har samhällets kollaps spelat in. Sen möter vi soldaten Filsan, som är i 30-årsåldern. Och hon är en hängiven anhängare till den här hårdföra kommunistregimen som styr landet vid den här tiden. Hennes pappa är också militär och officer. Som han har varit väldigt respekterad, men nu har han plötsligt hamnat i onåd och det är oklart varför. Men Filsan, hon vill fortfarande leva upp till pappans rätt så stora förväntningar på henne. Det är mycket det som styr hennes liv. Och sen har vi flickan Deko. Hon är bara 9 år. Och vid den här tiden så kommer hon med en grupp från ett flyktingläger i Ogaden till Hargeisa, den här staden, där händelserna utspelar sig. Och ska delta i regimens stora paraddag. De ska utföra ett dansnummer. Och har blivit utlovade varsitt par skor för detta. Och man vet inte riktigt vad det är. Men Deko, om hon tänker så mycket på de här skorna. Eller om hon är allmänt lite trött och nervös. För att hon kommer av sig i dansen. Och blir ganska brutalt tillrättavisad av sina ledare. Och detta ser änkan Kausar, som har blivit beordrad till den här paraddagen tillsammans med sina grannar. Och hon reagerar helt spontant och griper in. Det här får man inte göra mot ett barn, känner hon. Och det uppstår tumult. Och flickan Deko rymmer. Änkan Kausar hamnar i fängelse och träffar där Filsan, soldaten. Som blir väldigt provocerad av Kausars, som hon upplever, uppstudsighet. Så att hon tappar koncepten och misshandlar Kausar väldigt allvarligt. Så hon bryter höften. Sen i resten av boken får man följa de här tre personerna växelvis, hur de kämpar egentligen för sin överlevnad. Och tillståndet i landet blir bara mer brutalt, och det till slut känns det som att det är bara våldet och döden som dominerar. Men det finns en strimma hopp i slutet, och den lite oväntat kanske så kommer den av att de här tre personerna träffas igen. Och att det kanske det är mötet mellan dem som man kan se något hoppfullt. En annan författare som har sitt ursprung i ett afrikanskt land är Teju Cole, som föddes 1975 faktiskt i USA, men så lämnade han USA och växte upp i Nigeria och kom som 17-åring tillbaka till USA där han har utbildat sig. Han slog igenom 2013 med boken Öppen stad, som är en vemodig betraktelse över staden New York där han bor nu. Och nu har jag även Coles debutroman från 2007 som heter Varje dag är tjuvens dag, kommit på svenska. Och när man har läst båda de här böckerna så känner man igen berättaren och huvudpersonen i de här böckerna. Så man börjar nästan fundera, är det samma person? Och de har också likheter med författaren själv, det som man har läst om honom. Det är en ung man med ursprung i Nigeria som efter att ha studerat medicin praktiserar på en psykiatrisk klinik i New York. Och i den här boken, Varje dag är tjuvens dag, så återvänder han efter 15 år i USA till barndomens Lagos. Och här möter han släktingar och barndomsvänner. Han ser spår av korruption som i stort sett sliter sönder landet, som redan är kraftigt eroderat. Men det är också ett nödvändigt smörjmedel för att få vardagen att gå ihop för de här hårt prövade medborgarna i landet. Och han ser också spår av historien där hans båda länder, USA och Nigeria, möts. För att Lagos var under 1800-talet en av de stora utskeppningshamnarna för slavhandeln. Så att där hundratusentals kvinnor och män skickades som slavar från Nigeria till USA på den tiden. Men det finns ju hopp också i den här boken. Och det som han ser som hoppfullt, det är ofta när han stöter på kultur, konst, litteratur och teater. Och framförallt musik, som är något som ligger honom särskilt varmt om hjärtat. Det glömde jag säga i den förra boken, men inläsaren till den här boken, Varje dag är tjuvens dag, är Dan Kandell. Och inläsningstiden är 3 timmar och 58 minuter. Och Dan Kandell är faktiskt en av mina favoritinläsare när det gäller talboksinläsningar.
Vem läste in den första boken då, från Somalia?
Det tar vi nu på en gång. Hon heter Marianne Engström och det är en lite längre inläsning på 9 timmar och 41 minuter.
Så har du en bok till från Afrika då?
Ja, precis. Och även här så spelar musiken en viktig roll. Och det säger även titeln, den svenska titeln, som heter Joburg Blues. Och författaren heter Ntinkeng Molele och det här är hans debut på svenska. Vi har inte lyckats hitta så mycket information om honom, men han räknas tydligen som en av de mest lovande författarna söder om Sahara. Och jag tycker han var en väldigt positiv bekantskap för mig. Här möter vi också en berättare, en namnlös berättare. Han är en antihjälte. Vi vet att han är föräldralös. Han växer upp i en katolsk klosterskola. Och det är mycket slumpen som styr hans liv. Han hamnar i journalistyrket och får problem under apartheidregimen. Och hamnar till slut i fängelse i 18 år. En fängelsetid som han överlever trots att han vägrar att samarbeta och lämna ut information om kollegor och vänner. Till skillnad från många andra som gick under. Och när han kommer ut då, efter 18 år, så kommer han ut i ett helt annat land och även en tillvaro som är otrygg för honom själv. Han får något tillfälligt jobb och tillfälliga bostäder. Men han återser också sin stora kärlek Desiree, som nu har blivit en hårt arbetande jurist. Hon är gift med en annan man, men efter en schism i äktenskapet så flyttar hon ihop med vår hjälte. Men det blir inte som de har tänkt sig. Hon är kylig och oengagerad i äktenskapet, och så möter han då istället trumpetläraren Mercedes, som skänker honom en trumpet och också kärleken till instrumentet, som vill bli hans överlevnad egentligen i fortsättningen av berättelsen. För Mercedes lämnar tillsammans med sin far landet strax därpå. Och då blir tillvaron ännu mer osäker och trasig för berättaren. Och för hans del är det de små sakerna. Den heter Small Things på engelska. Det är originaltiteln. Det är de små sakerna som håller honom vid liv. Det är, och lite slumpartade, som till exempel att han blir vän med en liten herrelös hund. Att det är någonting som lyser upp hans tillvaro. Och jag tycker det här är ett väldigt fint porträtt av en lite inkonsekvent person. Som vi alla är, vi människor. Han är både intensiv och oföretagsam. Och han är cyniker och romantik på en och samma gång. Och jag tycker det är en väldigt rörande berättelse. Och där den absurda humorn kommer till uttryck, trots att den är en ganska vemodig historia. Och här har vi en inläsare, David Zetterstrand. Och tiden är 4 timmar och 49 minuter.
Du har alltså varit både i östra, västra och södra Afrika.
Ja, Afrika är ju en jättekontinent. Det blir man ju vasse när man börjar leta efter författare och böcker från Afrika. Verkligen, men det känns som att jag har fått smaka lite på olika delar av Afrika och blivit nyfiken framför allt.
Så har vi en ny bekantskap här på biblioteket i Ystad också, Ylva Petersson. Kan du berätta lite om dig själv först?
Ja, jag är som sagt ny här på biblioteket, har jobbat sedan i juni i Ystad. Tidigare arbetade jag i Lund, men nu har jag fått komma till den vackra staden Ystad och det trevliga biblioteket.
Men du har inte läst böcker om Afrika under julen?
Nej, jag hittade ett annat tema, nämligen historiska romaner som alla är utgivna 2015 på svenska. Och den första, den heter Miniatyrmakaren av Jesse Burton. Det är Elisabeth Thorborg som är inläsare. Och det tog 13 timmar och 46 minuter. Och i den här så hamnar vi i 1600-talets Amsterdam, där 18-åriga Petronella Ortmann flyttar eftersom hon har blivit gift med den framgångsrika köpmannen Johannes Brandt. Men hon möter också Johannes Brandts syster Marin som är minst sagt kylig och avog mot Petronella. Och Johannes själv verkar inte särskilt intresserad av henne utan ja, hon får klara sig lite bäst hon vill. Men i alla fall så får hon en fin bröllopsgåva av sin make, ett kabinett som är utformat som en miniatyr av deras hem. Så hon bestämmer sig för att anlita en miniatyrmakare som får i uppdrag att inreda det här kabinettet med möbler och annat. Och det ska visa sig att den här miniatyrmakaren har ja, lyckats vaska fram familjehemligheter som de själva inte ville få fram egentligen. Men det är en spännande historia som man undrar hur det ska gå. Den är skickligt ihopsatt. Sen bok nummer 2, då förflyttar vi oss 100 år framåt i tiden till 1700-talet och Lappland och en plats som heter Svartåsen. Dit Paavo och Maja och deras två döttrar Fredrika och Dorotea flyttar. Och det är en nybyggartrakt så där är inte särskilt många bofasta. Men de som finns där är måna om att man har stark grannsämja och man gör mycket tillsammans. Men ändå så visade det sig finnas många hemligheter dolda under ytan. För när döttrarna Fredrika och Dorotea hittar en död man i en myr en dag så börjar Maja luska i vad som kan ha hänt. Och de andra grannarna, nybyggarna, de hävdar bestämt att det är en varg som har tagit död på den här mannen. Medan Maja anar att det är någonting annat. Han har blivit bragt om livet. Och det finns många övernaturliga inslag i denna berättelse. Som blir en lite annorlunda mordgåta i historisk miljö. Och inte minst så är årstiderna och särskilt vintern mycket närvarande som sätter sina spår i människornas liv med stark kyla och kraftiga vinterstormar. Den heter I varje vinterns land som är skriven av Cecilia Ekbäck som är en debutant och den ges ut på engelska samtidigt som på svenska. Inläsare Helena Gripe. Speltid 12 timmar och 13 minuter.
Du sa Dorotea och Fredrika. Är det så att de här orterna i Lappland är uppkallade efter flickorna eller tvärtom? Eller är det bara en slump?
Jag funderar på det först. Det slog mig också nu i morse. Men de orterna är inte alls nämnda. Men säkert att det finns en tanke bakom. Mm. Så slutligen den sista boken. Som heter Alma Whittakers betydelsefulla upptäckter. Som är skriven av Elizabeth Gilbert som gjort sig känd på en annan bok som heter Lyckan, kärleken och meningen med livet som också blivit en uppmärksammad film som kom för några år sedan. Men den här boken, den kom alltså 2015 på svenska. Och Elisabeth Thorborg är inläsare. Det är en riktig tjock bok. 23 timmar och 59 minuters speltid. Och nu är vi istället i Nordamerika på 1800-talet. För år 1800 så föds där en flicka som heter Alma. Och vi får genom bokens gång följa hennes liv. Hon föds in i en rik familj där fadern har byggt upp ett handelsimperium med växter. Och modern är mycket mån om att hon och hennes adopterade syster Prudence ska få en fin utbildning och lära sig allt de någonsin bara kan om allt. Och Alma visar sig ha talang för detta. Hon suger åt sig kunskap som en svamp och bestämmer sig för att ägna sitt liv åt mossornas underbara värld. Och hon är en mycket rationell person som vill kunna förklara allt vetenskapligt, och naturvetenskapen är hennes liv. Men det visar sig att det inte alltid är så enkelt, utan hon möter irrationella människor och hon själv förstår inte på sig själv ibland när hon möter kärlek och så vidare. Men det som gör de här tre böckerna värda att läsa, det är att trots att de utspelar sig i helt olika historiska miljöer och huvudpersonerna som alla är kvinnor, de lever under helt olika livsförhållanden, men ändå så har de mycket gemensamt. De brottas mellan förnuft och känsla, att känna tillhörighet och kärlek. Så det är det som gör dem värda för oss att läsa idag, vi som lever 2016.
Är du intresserad av historia i allmänhet, eller är det just de här? Eller?
Jag har faktiskt inte läst så väldigt många historiska romaner tidigare, men jag tänkte att det är bra att utmana sig själv, att hitta nya genrer. Och jag har fått blodad tand, kan man säga. Särskilt den här sista, Alma Whittakers betydelsefulla upptäckter. Där fanns mycket att lära. Jag tror att författaren har gjort ett gediget researcharbete. Där mycket naturvetenskap och mossor som jag inte visste om innan.
Men man behöver inte vara då mossnörd för att ha utbyte av den.
Nej, det tycker jag inte, utan det är mycket annat fint i den också. Det som är intressant med de här mossorna är att de hör ihop med människor på det viset att båda drivs av att leva. Båda varelserna vill kämpa för att leva. Så hon finner liksom en gemensam nämnare däremellan.
Och de böcker som Tellevo Salomonsson och Ylva Pettersson på Ystads bibliotek presenterade var alltså Förlorade själar av Nadifa Mohammed, Varje dag är tjuvens dag av Tio Cole, Joburg Blues av Nintiken Molele, Miniatyrmakaren av Jesse Burton, I vargavintens land av Cecilia Ekbäck och Alma Whittakers betydelsefulla upptäckter av Elisabeth Gilbert. Samtliga böcker finns som Daisy-talbok och är nedladdningsbara. Reporter i Ystad var Birgitta Fredén.
Evenemangstips. Vart hjärta andas krig. Det är namnet på bygdespelsgruppen Originalens historiska bygdespel i 1700-talsmiljö på Gustav den tredjes tid. Premiär nu på lördag 16 januari 15.00. Därefter spelas föreställningen den 17 15.00, den 19 och 20 19.00 samt 23 januari 15.00. Platsen är Örsjö församlingshem i Ängelholms kommun och det är fri entré, så först till kvarn gäller.
Försvinner berättelserna så försvinner vi är ett arrangemang på Malmö stadsteaters salong Intiman i Operahuset nu på lördag den 16 januari mellan 12 och 15 i samarbete med föreningen Kontrapunkt. Uppläsning av flyktingars berättelser om vägen till Sverige framförs från scenen mellan 13 och 13.30 och 14 och 14.30. Medverkar gör skådespelarna Håkan Påske, Karin Litman, tolken Tergan Nesayer samt musiker. Insamlade pengar går till Kontrapunkts arbete med flyktingmottagande. Det är fri entré, fika serveras och adressen är Östra Rönnholmsvägen 20 i Malmö.
Komedinästorn Eva Rydberg har regisserat årets Hillesgårdsrevy. Sketcherna är skrivna av kända författare som Povel Ramel, Adde Malmberg, Sven Melander med flera. Nästa föreställning är den 16 januari. Sen spelas revyn den 17, 23, 24, 30 och 31 januari. Samt 6, 7, 13, 14, 20 och 21 februari. Alla gånger utom 24 januari och 7 februari serveras Janssons frestelse samt kakor och kaffe i pausen. Föreställningen börjar 18.30 på lördagar och 15.00 på söndagar. Biljettbokningen nås på telefon 0435 215 30 vardagar mellan 9.11 och 12.16 eller så går det att e-posta till info@hillesgarden.se. Det finns även möjlighet att boka övernattning på Hillesgården som ligger i Klippans kommun.
Pop-up är ett begrepp som används allt mer när till exempel tillfälliga butiker eller restauranger dyker upp i en lokal för att efter en tid åter försvinna. Ett aktuellt exempel är Erikstorps kungsgård i Borstahusen som under en ombyggnad öppnar just en pop-up-restaurang. Det sker den 18 januari i Landskronas stadshus där det blir lunchservering. Och den 13 mars är Erikstorparna tillbaka i Borstahusen och stadshuset blir då utan restaurang.
Malmö stadsbibliotek fortsätter i vår med sina akademiska kvartar där det bjuds korta föredrag om forskning till lunch. Onsdag 20 januari 12.30 i slottet plan 2 talar Mikael Krona, universitetslektor på fakulteten för kultur och samhälle vid Malmö högskola. Temat är IS som mediemaskin, propaganda och budskap. Och den 27 januari, samma klockslag, ställs frågan hur kan logopeder gynna elevers lärande? Föreläsare då är Olof Sandgren från fakulteten för lärande och samhälle, också på Malmö högskola. Måndag 25 januari mellan 15 och 17 är det juristjour i Gullbergrummet på plan 4 i slottet på biblioteket. Då svarar juridikstudenter från Lunds universitet på besökarnas frågor. Däremot kan man inte få hjälp med att gå igenom juridiska dokument eller med skattefrågor. Och 18.00 samma dag, samma ställe, Gullbergrummet den 25 alltså, så berättar Kent Fredriksson om sin bok På nytt född, om hur livet kan återvända efter år av sjukdom och lidande. Alla programpunkterna är gratis.
I år har det gått 450 år sedan William Shakespeare dog. Hans Romeo och Julia ges av teatergruppen 1-2-3 Stunk i en bejublad och delvis improviserad version fredag den 22 januari klockan 19 i Röda salongen på Hässleholms kulturhus. Dagen därpå, den 23 januari klockan 16, ger Öresund Guitars från Kulturskolan i Hässleholm en akustisk gitarrkonsert. 25 januari är det underhållning med soppa. Klockan 17 serveras soppa. Och en halvtimme senare spelar Kapell Karamell i Blå salongen. Och den 26 januari 19.30 till midnatt blir det värmande brasiliansk musik i samma salong. Med bland andra Deise Andrade. Hässleholms turistbyrå säljer förköpsbiljetter till alla evenemangen utom Andrades konsert. Där gäller försäljning i foajén innan föreställningen.
Kvidinge föreläsningsförening drar igång sitt vårprogram den 24 januari då trädgårdsfotografen Annika Kristensson föreläser om odling i krukor och i pallkragar. Efteråt blir det frågestund. Regissören Jon Skog, bördig från Kvidinge, talar den 4 februari. Eva Thorén, tidigare maka till den bortgångne utrikeskorrespondenten Arne Thorén, berättar under rubriken Från Bagdad till New York och det sker den 6 mars. 20 mars föreläser Malmö-åklagaren Ulrika Rogland om att känna sig speciell och utvald. Temat är dock inte så positivt som man kanske först tror, utan föredraget handlar bland annat om våld i nära relationer. Platsen för föreläsningarna är Kvidinge hembygdshall, Templaregatan 5, och klockslaget är alltid 19.00. Årskort kostar 150 kronor och enstaka föreläsningar 40 kronor. Mer information kan fås på telefon 0435 209 78.
30-tals lustspelet Miljondollarvinsten, som gavs av Svaneholmsteatern förra året, spelas på Flora Biografteater på Idegatan 5 i Sjöbo den 26 januari 19.00. Och det här är sista gången föreställningen spelas. Biljettbokningen har telefon 0416 135 12 eller 0705 30 09 51. En annan föreställning som spelades 2015 är Riksteaterns scenversion av Ingmar Bergmans familjedrama Höstsonaten med Grynet Mollvig som modern och Paula Ternström som dottern. Och den spelas på Flora den 15 mars 19.00. Dessförinnan den 28 februari klockan 16 så ges Höstsonaten även i teatersalen på Förslövs skola. Biljetter dit säljs av Sandbäckskiosken på Sandbäcksvägen 2 och Bjäre bokhandel på Köpmansgatan 1 i Båstad samt av Torekovs bibliotek. Överblivna biljetter säljs i dörren från klockan 15.
Den 27 januari är den internationella minnesdagen för förintelsens offer. I Malmö uppmärksammas detta på biografen Panora vägg i vägg med stadsarkivet. På programmet bland annat två ungdomar berättar om sitt besök i det tidigare koncentrationslägret Auschwitz och samtalar med två av förintelsens ögonvittnen. Tiden är 17.00 och adressen Frisgatan 19D.
Poeten Tom Malmqvist, som prosadebuterat med I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv, samtalar med tidigare ärkebiskopen K.G. Hammar på Malmö stadsbibliotek i Ljusets kalender på onsdag den 29 januari klockan 19. Malmqvists bok är en sorgbok som skildrar hans hustrus död i samband med deras dotters födelse.
Jazzsäsongen på Auseum i Åhus inleds fredagen den 5 februari med sång, sax och Sandén. Tobias Sandén sjunger och spelar tenorsax tillsammans med Sam Band. Den 11 mars uppträder An American in Åhus, Brian Perry från Chicago, som på sång och alt trombon spelar ur The Great American Songbook.
Två år med en kung är rubriken på tv-mannen Bengt Roslunds talade kosseri den 7 februari klockan 18 om inspelningsupplevelser med gamle kung Gustav den VI Adolf. Det är den första av vårens söndagsföreläsningar anordnade av Örkened föreläsningsförening på Medborgarhuset i Lönsboda. Den 21 februari berättar Anders Veik om beredskapsåren mellan 1939 och 45. Den 6 mars är temat sydamerikanskt. Det handlar om det enorma våtmarksområdet Pantanal i Brasilien, Paraguay och Bolivia. Pantanal, jaguarens rike, heter det, och föreläser gör Magnus Mortensson. Den 20 mars gäller det äppelodling när Lars-Olof Hallberg berättar. Och 3 april slutligen blir underhållning med gruppen Los Guapos från Halmstad, som förflyttar lyssnarna till olika länder med musikens hjälp. Kontaktperson för Örkened föreläsningsförening är Tor Gunnarsson, som nås på 0479 205 83. Inträdet är 50 kronor per gång eller 100 kronor för hela serien. Och adressen, den är Tranebodavägen 1 i Lönsboda.
Lördag 5 mars kommer Anna-Lena Bergelin och Jan Sigurd med sin picknickshow till Parken i Trelleborg. Showen beskriver dem som ett surhetsreglerande medel med humor, jazz och hygge. Publiken uppmanas ta med egen picknick med mat och dryck. Insläpp sker från 16.30 och showen den börjar klockan 17. Biljetterna kostar 200 kronor och mindre för den som har lustkort. Och de säljs på biblioteket i Trelleborg och i mån av plats vid entrén i parken.
Musikalartisten Gunilla Backman, som slog igenom i ABBA-musikalen Mamma Mia, har under hösten gjort en hyllningskonsert till Barbara Streisand i Stockholm. Till våren tar hon föreställningen, som heter One Voice, ut på turné med premiär på Slakthuset i Malmö fredagen den 1 april. Biljetterna kostar från 599 kronor och finns att köpa via biljettakuten.
Den klassiska sagan om Snövit har blivit till musikal som efter en spelperiod i Stockholm turnerar runt i Sverige. Föreställningen spelas i Helsingborg Arena 24 april klockan 13, Kristianstad Arena 27 maj klockan 18 och Malmö Arena 28 maj klockan 13. Och det är Nanne Grönvall som spelar den elaka häxan. Ellen Bergström gör Snövit och Johio prinsen. Och det är Ticknet som säljer biljetterna.
Biljettinformation. Hässleholms turism och kulturhuset har telefon 0451 26 73 00. Biljettakuten nås på 08 410 392 93. Och Ticknet har 077 170 70 70.
Kalendern. Årets tredje vecka börjar måndag den 18 januari då Hilda och Hildur har namnsdag. På Cirkus i Stockholm är det dags för den stora Guldbaggegalan där en del filmmakare, skådespelare och andra ur den svenska filmeliten får pris för sina prestationer under 2015 medan andra får gå hem tomhänta. Petra Mede leder galan där filmerna Efterskalv, En man som heter Ove och Min lilla syster är nominerade för bästa svenska film. De senare två filmerna kan ses på bio med syntolkning. Och i svenskarnas semesterparadis Thailand, som sedan en militärkupp 2014 styrs av generalen Prayut Chan-o-cha, är det arméns dag. Allmänna val kan kanske komma att hållas under andra halvåret i år, men det politiska läget i landet är instabilt.
Tisdag den 19 januari har Henrik namnsdag. Och den som inte dansar ut julen 20 Knut, alltså den 13 januari, kanske kan fuska lite och göra det nu. Det är nämligen helgonet Knut den heliges festdag i katolska länder. 100 år tillsammans, eller ett halvsekel vardera, fyller artisten Lena Philipsson och den tidigare tennisspelaren Stefan Edberg. Philipssons senaste album kom förra året och heter Jag är ingen älskling. Edberg var fram till i december Roger Federers tränare.
Onsdag den 20 januari har Fabian och Sebastian namnsdag. I schweiziska Davos startar Världsekonomiskt forums årliga konferens. Årets huvudtema är vad som kan tänkas hända under den pågående fjärde industriella revolutionen. Så kallas det när gränser mellan levande varelser och maskiner korsas allt mer inom bland annat nanoteknologi och artificiell intelligens. Uppe i huvudstaden startar den stora Formex-mässan på Stockholmsmässan där man kan bekanta sig med högt och lågt inom inredningsdesign. Och Kristianstadsborna kan glädjas åt eller skrämmas av att författaren Kristina Olsson denna dag ger ut sin nya skräckroman Sjuka själar som utspelas just i Kristianstad. 70 år fyller den amerikanske filmregissören, skaparen av tv-serien Twin Peaks, musiken med mera, David Lynch.
Torsdag 21 januari är det namnsdag för de som fått namnen Agneta eller Agnes, eller kanske bägge. I furstendömet Monaco startar tävlingarna i världens troligaste mest kända bilrally, Monte Carlo-rallyt. Och i italienska Sydtyrolen, närmare bestämt i Anterselva, eller Antolt som det heter på tyska, blir tävlingar i världskuppen i skidskytte i dagarna två. 50 år har det samtidigt gått sedan det svenska freds- och konfliktforskningsinstitutet SIPRI grundades. Året för grundandet valdes för att 1966 gått 150 år utan att Sverige varit indraget i krig. 60 år fyller samma dag den tidigare folkpartiledaren Maria Leissner. Hon är idag generalsekreterare för den mellanstatliga organisationen Community of Democracies, vars huvudmål är att stärka demokratiska normer och system i världen. Organisationen har sitt huvudsäte i Warszawa, något som kan te sig en aning ironiskt med tanke på den pågående politiska åtstramningen i Polen.
fredag den 22 januari i Vincents och Viktors namnsdag. I Göteborg är det dags för den första av två kulturnatta i rad då gallerier, bibliotek, konsertställen och andra kulturetablissemang lockar med extra öppet och specialprogram för ett trädesvis kvällstid. Sådana här kulturnätter ordnas över hela landet numera, men traditionen startade i Lund 1985. I Göteborg är kulturnatta detta år en del av kulturåret 2016 som pågår i Göteborg, och det i sin tur är en lättare tjuvstart inför stadens 400-årsjubileum 2021.
Lördag den 23 januari har de med de gamla nordiska namnen Frej eller Freja som har namnsdag. Och bland vinterns många skidtävlingar kan nämnas att det blir 2 dagars deltävlingar i den alpina världskuppen. Damernas i italienska Cortina och herrarnas i österrikiska Kitzbühel.
Söndag den 24 januari har Erika namnsdag. I Portugal är det presidentval inför de närmaste 4 åren. Den tidigare partiledaren för Socialdemokraterna, Marcelo Rebelo de Sousa, anses vara favorit. Presidenten har huvudsakligen ceremoniella uppgifter men har rätt att upplösa parlamentet. 60 år fyller denna dag Lade Svingesångerskan Hanne Krog som 1985 vann Eurovision Song Contest tillsammans med Elisabeth Andreasson i duon Bobby Sox. Den amerikanske sångaren Grammy och Golden Globe belönade Neil Diamond fyller 75 år. Och Diamond, han är kanske mest känd för låten Song Song Blue från 1972.
Anslagstavlan för hela Skåne inleder vi med ett meddelande från redaktionen. Ibland förekommer det fel på Skånes taltidnings CD-skivor. Om ljudet till exempel hackar till eller försvinner eller om skivan inte går att spela upp, så hör av dig till redaktionen. Då skickar vi ett nytt exemplar. Dessutom vill vi gärna ha tillbaka den trasiga skivan för att kunna kolla felet och reklamera den hos leverantören. Skivan kan postas portofritt i samma kuvert som du fick den i. Och det ska stå retur till avsändaren på framsidan. Och adressen hit hittar du i redaktionsrutan sist i tidningen. Vi tackar på förhand.
Synenheten Vuxna informerar om vilka dagar de har kvällsöppet under våren 2016. Synenheten Lund har kvällsöppet en måndag i månaden. Den 1 februari, 7 mars, 4 april, 2 maj och 30 maj. Synenheten Kristianstad har kvällsöppet en tisdag i månaden. 2 februari, 1 mars, 5 april, 3 maj och 7 juni. Synenheten Helsingborg har kvällsöppet en torsdag i månaden. 4 februari, 3 mars, 7 april, 12 maj, 2 juni. Och synenheten Malmö har kvällsöppet varannan tisdag. 26 januari, 9 februari, 23 februari, 8 mars, 22 mars, 5 april och 19 april, 3 maj och 17 maj och 31 maj.
Vi har ett referat från SRF Skånes matlagningskurs. Lördagen den 12 december träffades 12 medlemmar på Berga gymnasiet i Eslöv. Vi började med fika och presentation. Vi lagade sedan olika rätter som vi fick smaka på. Vi var i 2 lag. Det ena laget gjorde köttfärslimpa med potatis och äppelpaj till efterrätt. Det andra laget gjorde pannbiff och potatismos. Efter tipspromenaden avslutades dagen med kaffe och äppelpaj samt utvärdering. Det skriver Huang Nguyen som är pressombud.
Så har vi förändringar i den regionala kollektivtrafiken som gäller Kivik. Det är vinter och snö och då kan inte bussarna köra ner till Kivik. Hållplats Kiviktorget är därför stängd och Skåneexpressen 3 och regionbuss 573 stannar istället utanför samhället vid en tillfällig hållplats på väg 9 vid Stärkaren. Så här kommer det att vara januari månad ut till en början.
Anslagstavlan för norra Skåne börjar med meddelanden från SRF-föreningen i Helsingborg och Höganäs. Det första är en inbjudan till onsdagsträffen den 20 januari mellan klockan 13.30 och 15.30 i föreningens lokal på Blåkullagatan 3 i Helsingborg. Fikaavgiften är 20 kronor och bingobrickor kostar 10 kronor styck. Vi börjar onsdagsträffen med bingo i vanlig ordning. Meddela att du kommer så att kansliet kan planera fikat senast tisdag den 19 januari. Telefon 15 83 93 eller e-posta till info.srf.hbg@telia.com. Välkomna! SRF Helsingborg och Höganäs bjuder också in till torsdagscirkeln den 21 januari. Den hålls mellan 13.15 och 15.30 i föreningens lokal i Helsingborg. Fikaavgiften är också då 20 kronor. Under våren ska cirkeln läsa om världens sju underverk. Kursavgiften är 200 kronor. Meddela till kansliet om du är intresserad av cirkeln. Välkommen!
Så har vi en inbjudan till bokcirkel i Café Finland den 21 januari mellan 13.30 och 15. Adressen är Promgatan 6, Kristianstad. Oberoende om man kan se att läsa eller ej så presenteras såväl tryckta som inlästa böcker vilka då kan lånas. Ingen anmälan behövs och cirkeln är gratis. Vi tipsar varandra om vad vi läst och diskuterar innehållet och dricker kaffe till självkostnadspris. Välkomna hälsar Antti Bondesson som har telefon 0702 12 63 56 eller e-post a.bondesson.hj@bikab.net. Tillsammans med Stefan Sjölund från Kristianstad stadsbibliotek.
SRF Kristianstad Bromölla bjuder in sina medlemmar till kamratträff onsdag den 20 januari mellan klockan 14 och 16.30 i Föreningarnas hus på Magasinsgatan 3 i Kristianstad. Observera att det är en ny adress. Det blir en eftermiddag med bingospel och som vanligt bjuder vi på fika. Anmälan senast söndag den 17 januari till antingen Britt-Marie, telefon 0456 27099 eller 072 725 32 37 eller till Tina som har 044 54 114 och 070 635 41 14. Välkomna att starta det nya året med SRF Kristianstad Bromölla. Och vi har ytterligare ett meddelande till SRF Kristianstad Bromöllas medlemmar. Nu är det dags att börja tänka på namn att nominera för styrelsearbete och valberedning. Ni uppmanas att kontakta dem ni vill föreslå att ställa upp och sen informera oss i nuvarande valberedning de namn som aktualiseras. Det är alltså viktigt att först få ett godkännande av den som föreslås. Ring sen eller skriv till sammankallande i den nuvarande valberedningen. Antti Bondesson 070 21 26 356 i telefon och e-postadressen a.bondesson.hj@bikab.net och Bondesson stavas med ett S. Och postadressen är Promgatan 6 291 31 Kristianstad. Välkomna med förslag, hälsar Antti.
SRF Ängelholm Båsta inbjuder till Ängelholmsrevyn 2016. Lördag 23 januari 15.30 ska vi se föreställningen på Nya revyteatern, Nybrogatan 5, Ängelholm. Observera tid och plats. Vi ses i foajén klockan 14.45. 25 platser är bokade på de främre raderna och observera, ni ska inte själv hämta ut biljetterna. Kostnad 150 kronor per person för medlemmar och det gäller både synskadade och stödjande medlemmar. Ej medlem betalar 310 kronor per person. Vid detta tillfälle är det endast Eva-Lena som tar emot anmälan som ska göras till telefon 43 09 17 eller 070 665 43 73 senast fredag den 15 januari. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Väl mött önskar styrelsen.
Anslagstavlan för sydvästra Skåne inleds med två meddelanden från SRF Malmö. Det första välkomnar till dagverksamheten. Vi träffas klockan 13-15 och kaffe med smörgås eller kaka serveras till en kostnad av 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Men om du tillhör de som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet så behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndag den 18 januari har vi frågesport och läser tidningar. Tisdag den 19 januari spelar vi bingo. Onsdag den 20 spelar vi kanasta och torsdag den 21 januari läser vi tidningar. Föreningen har också en kortspelskväll. Fredag den 22 januari klockan 18 ordnar vi en kortspelskväll på vår lokal på Wendelsfridsgatan. Vi håller på tills vi är nöjda. Spelet sker med punktmärkt kortlek. För att spelet ska fungera krävs det att alla kan spela på egen hand. Vi serverar snacks och öl till självkostnadspris. Känner du för att delta så anmäl dig senast tisdag den 19 januari till föreningen på telefon 040 25 05 40 eller via mail till info@srfmalmo.nu. Hälsar styrelsen.
SRF Trelleborg med omnejd inbjuder till bowling med lunch lördag den 23 januari mellan 12 och ungefär klockan 14 i bowlinghallen Valdamsgatan 17 i Trelleborg. Nu inleder vi 2016 års aktiviteter. Lite lagom fysisk aktivitet lär vara bra, men vill eller kan man inte rulla iväg ett bowlingklot kan man sitta i hejaklacken och klappa händer. Det går säkert åt en eller annan kalori då också. Vi har bokat 6 banor i bowlinghallen på Valdamsgatan. Efter bowlingen äter vi lunch i bowlinghallens restaurangdel. Du väljer mellan en 150 grams eller 90 grams hamburgertallrik. Pommes frites ingår. Annan dryck än vatten eller läsk tillkommer. Som vanligt bjuder föreningen medlemmarna på aktiviteten. Icke-medlemmar är också välkomna och betalar då ordinarie pris. 70 respektive 60 kronor för hamburgertallrik med pommes frites per person samt en del av banhyran. Vi tänker oss att cirka 4 personer per bana är lagom och en bana kostar 240 kronor att hyra. Vi vill att du anmäler dig till den här aktiviteten senast onsdag den 20 januari till Christian Andersson 0708 46 86 26 eller e-post c.andersson412@telia.com. Andersson stavas med 2 s. Eller Lars Billgren, telefon 0708 32 19 07 eller e-post lars.billgren@telia.com. När du ringer vill vi veta vilken storlek på hamburgaren du vill ha. Har du andra frågor om aktiviteten tar vi dem samtidigt. Väl mött, önskar styrelsen.
Så till ett par förändringar i kollektivtrafiken i Malmö. En ny gång- och cykelväg håller på att byggas längs Lantmannagatan som är avstängd i södergående riktning. För stadsbuss 32 i sin riktning mot Kävlinge så innebär det att hållplatsen Nobeltorget läge E har flyttats till Nobeltorget läge B. Och att hållplats Ystadgatan är indragen med hänvisning till Falsterboplan där bussen stannar på linje 3s hållplats, alltså läge A. Och det här arbetet kommer att pågå till den 29 april. Och i Bunkeflostrand så byggs ett nytt bostadsområde. Och nya gator och övergångar dras vid Gottorpsvägen. Delar av den sistnämnda stängs av måndag den 18 januari klockan 9 på morgon. Stadsbuss 6 hållplatser Vingen, Ängslet och Bunkeflostrand centrum. Där bussarna mellan Klagshamn och Toftanäs går dras då in. Fram till den 5 februari klockan 15 hänvisas resenärerna istället till en tillfällig hållplats på Bomhögsgatan, strax öster om Klagshamnsvägen. Och de som åker i riktning mot Klagshamn kan också använda hållplatsen Gottorp på Per Josefssons väg. Linje 4 mellan Bunkeflostrand och Toftanäs blir samtidigt av med hållplatserna Gottorp och Mary Hemmings gata. I närheten av den sistnämnda upprättas en tillfällig hållplats på Bomhögsgatan. Och här håller arbetet på ända till den 24 mars klockan 15. Anslagstavlan för Mellersta och sydöstra Skåne innehåller meddelanden från SRF Lundabygden och SRF sydöstra Skåne. Lundabygden först. Hej alla medlemmar. Den 19 mars har föreningen årsmöte och då ska vi bland annat göra flera val. Vi från valberedningen vill uppmuntra dig till att ta kontakt med någon av oss om du själv är intresserad av något av uppdragen eller vill tipsa om någon annan. Den nuvarande styrelsen välkomnar inte bara äldre erfarna utan ser också gärna yngre som vill bidra med idéer och inspiration i det gemensamma arbetet. Det gäller först val till styrelsen där vi ska välja ordförande samt 3 ledamöter. Vi ska också välja 5 ordinarie ombud till SRF Skånes representantskap samt lika många ersättare. Ombuden deltar i distriktets årsmöte samt halvårsmöte och förberedelser inför mötena. Vid årsmötet ska vi också välja 2 ordinarie revisorer och en revisorsersättare. Om du har förslag på någon annan medlem i föreningen så kolla så det är okej för den personen att kandidera. Vi som i år utgör valberedning är Ann-Kristin Fast som har telefon 0703 14 14 56 och Torgil Möller 046 12 27 95 och mobilnumret 070 56 12 0 62 och Inger Hellander som nås på 046 12 04 85 eller Rune Persson som har 046 70 62 12 och mobilnumret 0705 33 44 82 eller sök oss via SRF Lundabygdens kansli på telefon 046 211 06 74. Du har nu chansen att få vara med både i att skapa en fortsatt spännande verksamhet och bidra till att våra möjligheter att ta del i samhället förbättras.
SRF Sydöstra Skåne inbjuder till årets första medlemsmöte. Vi träffas lördag 30 januari i Oddfellows lokal Midsommarvägen 5 Ystad. Mötet varar mellan klockan 14 och 18. Vi får ännu en gång besök av Lars Nilsson som besökte oss i höstas och då berättade om läkemedel. Den här gången kommer Lars att ta upp avslappning, stresshantering och mindfulness. Då Lars tar ett arvode om 100 kronor per person måste vi tyvärr höja avgiften för detta medlemsmöte något. Eftersom Lars inte har möjlighet att komma förrän klockan 15 och behöver upp till 2 timmar för sitt ämne har vi satt sluttiden till klockan 18. Vid ankomsten blir vi serverade lax med hollandaisesås inklusive måltidsdryck och i samband med Lars Nilssons information blir det kaffe med kaka. Vi kommer också att ha lotteri under eftermiddagen och vi tar tacksamt emot vinster om du har något du vill skänka. Medlemmar betalar 200 kronor medan du som ännu inte är medlem betalar 300 kronor. Och du som är medlem får dina reskostnader ersatta i efterhand när vi fått en kopia på din färdtjänstfaktura. Vi måste ha kvitto på dina reskostnader inom 3 månader för att kunna betala ut reseersättning. Anmälan som är bindande vill vi ha senast lördag 23 januari klockan 12 till någon av våra värdinnor eller värdar. Simrishamn, Claes Persson 0414 200 65. Sjöbo och Tomelilla, Marion Magnum 0416 101 01. Ystad och Skurup, Max Postman 0411 153 61. Vid anmälan ber vi dig tala om ifall du behöver särskild kost eller har andra speciella önskemål som vi bör ta hänsyn till. Om du behöver komma i kontakt med någon under mötesdagen går det bra att ringa Vicky Svedrell 0708 37 53 58 eller Jonas Pettersson 0738 19 73 83. Hjärtligt välkommen önskar styrelsen.
Och det var allt vi hade att komma med i veckans Skånes taltidning. Ett nytt nummer med nytt innehåll kommer nästa fredag den 22 januari.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Birgitta Fredén. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon till redaktionen 040 611 1020 och till expeditionen 040 611 57 04. E-post Skånes taltidning @skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!